Det fanns, alltså Galenskaparna After Shave i Göteborg, de gjorde ju då föreställningar på Lisebergsteatern, och de hade en mycket excentrisk scenograf och arkitekt och logodesigner som hette Rolf Allan. Inte Rolf Allan, utan Rolf Allan. Betoning på Rolf Håkansson. Och han, i Stinsen brinner tror jag det, så finns det en klocka på scen, och han är väldigt noga med att han ska stå på 10:02. Jaha, vad ska du stå på 10:02? Ja, det är den vanligaste tiden. It makes you think.
Ja. 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 Ja, det är, magkänslan säger att det ligger någonting i det.
Ja, nej, men när du säger det. När man tittar, visst brukar det vara 10:02.
Ja.
Ungefär.
Absolut.
Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som ibland faktiskt tar upp sånt som andra poddar ibland faktiskt tar upp. Mitt emot mig sitter Gustav Goretzky. Välkommen hit.
Ska väl jag säga?
Ja, för vi sitter på din arbetsplats.
Ja, exakt. Sitter på ett av de kontoren jag brukar jobba ifrån i alla fall.
Du är lite som Stenbeck, du har ett kontor i Stockholm, ett kontor i New York.
Ja, exakt.
Och sen så kanske några i Shanghai. Och,
ja, ungefär.
Vad gör du på alla de här kontoren?
Jag gör olika typer av filmer kan man säga. Jag sysslar ju med dokumentärfilm, och så gör jag en del kommunikation och reklam och sådär också. Men jag försöker väl göra så mycket dokumentärfilm som jag kan.
Och du har gjort en dokumentärfilm i alla fall som, om ens en i talande stund, ligger fortfarande på SVT Play.
Jo, den heter ju Clock Socialist Burgers Incorporated.
Och den handlar ju då, precis som det här samtalet ska göra, om hamburgarkedjan Clock. Det kan jag säga, du.
Ja,
det är ingen spoiler.
Absolut.
Nej, men den blev, när vi var i kontakt med varandra så berättade du att inte alla älskade det upplägg, den form ni valde för Nej. Den här filmen.
Nej, exakt. Jag skrev väl kanske lite i affekt någonstans då också. Men jag har blivit uppmärksammad på att det pratades mycket om filmen i Snedtänkt eftersnacksgruppen.
Jaha, var det till och med där det stod?
Och då var det faktiskt en medverkande som hade själv tipsat om den där och fått ganska mycket mothugg. Och jag var ju väl någonstans medveten om att formen kunde vara lite spårtillgänglig för vissa, eller att det nog skulle vara en del som inte skulle tycka om det. Men jag var inne och läste lite kort och så, att det var ganska många som inte gillade formen. Sen slutade jag läsa, och så var det istället andra bekanta som hörde av sig och sa: du vet vad de säger om dig i den tråden.
Ja, ja, men vad rimligt att bjuda in dig då för att bemöta detta. Alltså, folk hade lite problem med den här lite järva formen ni har valt, där ni har en påhittad amerikansk journalist som berättar storyn om det svenska hamburgarkedjan Clock.
Ja, men precis.
Actually, Sweden may be the most market-friendly country on earth. Here you can get filthy rich from running everything from schools to healthcare to refugee centers. High five. But it hasn't always been this way. This is the tale of when America sent its finest institution across the pond.
We do it all for you.
And the Swedes tried beating us at our own game.
Men då är det ju bra att det finns andra forum där man kan prata om det här på annat sätt.
Jag har gått och funderat på vägen hit. Kan jag också hitta en lite kontroversiell form så att folk, så att det är det folk retar sig på istället för innehållet? Men jag har grävt färdigt i boxen. Jag hittar inget. Det kommer att bli ett helt vanligt samtal. Hur kom det sig att du ville göra en film om Clock då?
Nej, men det började väl någonstans med att jag fick höra om Clock. Jag har ju själv aldrig varit på Clock, utan fick höra av en kollega helt enkelt att det en gång i tiden fanns en svensk hamburgarkedja, och som också drevs av staten, som hette Clock. Och
förlåt, hur kommer det sig att du inte varit där? Du är för ung.
Teoretiskt sett hade jag kanske kunnat vara där, i och med att sista stängde 99. Jag är född 91 då, men också på lite fel plats och sådär. Så det är väl främst för att jag är för ung.
Mm.
Men jag hade ju aldrig hört om det överhuvudtaget. Och han berättar att i deras familj så gick man också till klock av ideologiska skäl. Och det där tyckte jag var väldigt spännande. Och började gräva mer i det, helt enkelt.
Vad var det då som uppenbarade sig för dig? Vad var det som gjorde att det här ska jag göra en AI-genererad dokumentärfilm om?
Ja, nej, men det var väl att jag ganska snabbt började se att det finns mycket i historien om klock som liksom också berättar någonting om Sverige. Så det var ju egentligen den filmen jag ville göra om Sverige genom klock. I det att man kan se att det startar under en tid när vi har väldigt stort statligt ägande. Och det också går sämre under en tid när det privata tar över. Det är väl liksom grundpremissen.
När startar klock?
Det startar 1976, 4 april.
Och när kommer McDonald's i Sverige? Det är 73, va?
1973, ja, precis.
Och en vanlig svensk pannbiff har ingen byggt upp ett multimiljonföretag. Men lägger man pannbiffen mellan varma brödskivor, stoppar in en bit ost och lite garnering, då har vi en hamburgare. Och med smarta affärsmetoder och dundrande marknadsföring har hamburgaren, till skillnad från pannbiffen, blivit ett affärsimperium. Imperiet heter McDonald's. Nu har McDonald's etablerat sig i Sverige.
Och då är den första restaurangen borta vid Kungsträdgården. Jag pekar, det vet ju inte lyssnarna, men vi sitter några kvarter därifrån.
Ja, precis, på Kungsgatan precis startade första McDonald's. Och första klock öppnar sen på Götgatan i Medborgarhuset.
Kungsgatan, jag hade för mig att det var vid Kungsträdgården, men okej.
Det är inte jättelångt därifrån.
Parallell, men hade jag gått till Kungsträdgården hade jag ju inte hittat restaurangen.
Nej, nej, det hade jag inte gjort.
Och han hette Lederhosen, Paul, va?
Ja, exakt. Paul Lederhosen, som då innan var känd som grillkungen i Sverige. Och det var han...
I hur stora kretsar då? Alltså, hur många kallar honom grillkungen?
Ändå på liksom så pass stora kretsar att han i artiklar och i reportage om McDonald's benämns som grillkungen på Lederhosen. För han hade nämligen gjort sig lite av ett namn genom att sälja butiksgrillar. Alltså sånt som man gör butiksgrillad kyckling i, rotisserikyckling.
Jaha, ja, alltså han hade köpt själva, eller sålt själva grillarna. Det var inte så att han stått och grillat. Alltså, hade någon sagt att här har vi grillkungen, så hade jag kanske tänkt att det är någon som är en mästare på att kränga grillad korv.
Ja.
Med tanke på vad han sen också gjorde. Men,
nej,
han hade
nej,
byggt
precis.
Upp en liten förmögenhet då på sådana här roterande...
Exakt. Det hade börjat med att han sålde sådana och sen så kom han på, då kan jag också sälja kryddorna till dem. Så han hade en kryddfabrik i Simrishamn. Som heter Kryddkungen.
Mm-hmm.
Och sen så sålde han ju liksom mer och mer köksutrustning egentligen. Och då så han kom i kontakt med...
Och då kallade han sig Kökskungen.
Ja, exakt.
Jag ser att royalistiskt stämmer. Gjorde han det? Eller?
Nej, det gjorde, nej. Gjorde han faktiskt inte. Men det var i alla fall så han kom i kontakt med McDonald's. För han fick höra ryktesvägen att McDonald's, som är jättestor i USA, är på väg till Europa. Och då så tänkte inte han egentligen att han skulle ta licensen för McDonald's i Sverige, utan han tänkte att då ska jag sälja varenda liksom köksmaskin jag har till dem.
Jag minns en från min barndoms 80-90-tal att hans son tog över, var Mats. Mm.
Mats Lederhosen. Jag tror han fortfarande jobbar i företaget faktiskt.
Ja, för att han var lite så här omslagsgosse på olika glossy magasin och sånt där på 80-talet. Han var, ja, men det där sortens företagsledare som någonstans var känd även utanför företagsledarvärlden. Mm. Alltså det var inte bara veckans
affärer.
Han var
lite household sådär.
Ja, precis. Men jag vet inte. Det kanske var tidningen Z som hade honom på omslaget, eller det kanske var Månadsjournalen. Det vet jag inte. Men han var liksom så som vissa finansmän var, känd bortom finansvärlden, så att
just
säga.
Det,
för att han hade väl någon USP, någonting som han var, jag tror han ofta beskrev som osvensk.
Ja, det är likt Stenbeck då, som vi var inne på.
Ja, det tror jag.
Ja. Ja, överlag, kan, och det, det kanske vi kommer in på senare, men 80-talet, då, då blir ju liksom pengar och folk med pengar mer intressanta för sådana här tidningar. Det är lite Wall Street-stilen liksom.
Just det, det, som det brukar heta, det, det, det var inte längre pinsamt att prata pengar.
Nej.
Utan det var kanske tvärtom någonting man, man plötsligt börjar skryta med och intressera sig för.
Ja, men exakt.
Men om vi då är på 76, då har McDonald's funnits några år och i liksom någon sorts vänsterkodad kultur så kallas det gärna så här McDollar. Mm. Man, det finns, ja, men, som hamburgaren och Coca-Colan får ju väldigt mycket symbolisera den där liksom, amerikanska kulturimperialismen som man vid tiden, eller som man kanske alltid har legitima skäl att vara emot.
Mm.
Och särskilt kanske som den såg ut då under brinnande Vietnamkrig etc. etc. Liksom. Mm. Att dricka Coca-Cola, det var att dricka de nordvietnamesiska barnens blod, mm, kunde det kanske heta i retoriken. Och så. Så att den här, vad man liksom, nu då kan tycka, liksom, ja, det är en oskyldig restaurang, de säljer kött i bröd och så. Det stack ju ögonen på en massa människor.
Ja, och jag kunde ju förstå det verkligen på ett någon sorts intellektuellt plan när jag jobbade med filmen, men kanske inte helt fullt hjärtat för, från någon som ändå är från 90-talet, för då tänker man ju att amerikanerna är våra vänner på något vänster. Men nu börjar ju liksom det där anti-amerikanska faktiskt göra lite comeback och i liksom samhället, och man ser det i kulturen igen. Men då var det ju verkligen, som du säger, kontroversiellt och med, speciellt med tanke på Vietnamkriget. Och man demonstrerade utanför McDonald's-restaurangerna. Föd inte Nixons lakejer var stor på plakaten. Det var faktiskt så också att det detonerade två bomber utanför McDonald's på Sveavägen samma sommar 1975.
Ja, det var en händelserik sommar. Så McDonald's finns där och expanderar dessutom.
Ska det bli såna här ställen lite varstans i Sverige nu?
Ja, jag tar dag för dag som den kommer. McDonald's som företag och den rättigheten jag har att få utnyttja deras namn har ju sagt att jag måste öppna, eller måste i kontraktskrivande säga att jag ska ha 4 restauranger.
På Lederhosen, även han finns väl lite grann, alltså han är ju en sån som också gärna pratar för sin produkt och så här, och har väl också det lite osvenska tilltalet.
Ja, och han har väl sagt själv också att han kände sig väldigt amerikansk och tyckte att det var, han var ju en entreprenör liksom ute i fingerspetsarna, och det kanske man inte såg så mycket av i Sverige då i mitten av 70-talet. Precis. Vad var frågan?
Ja, men det är 1973. Alltså, ja. Sossarna har ju då suttit vid makten i valår 73. De väljs återigen i september. Och då har de ju suttit i princip sedan 32. Det här begreppet som Maud Olofsson gärna använde på sin tid, den socialdemokratiska hegemonin, mm, det har nog aldrig varit så sant som ungefär 1973. Enligt den socialdemokratiska filosofin så är det ju bra då med liksom offentligt ägande, statligt ägande, kommunalt ägande, etc. etc. Och det finns någonting som heter Sara.
Exakt. Om man lyssnar mycket på den här podden så har man kanske också hört ett avsnitt om svensk restaurangkultur.
Det har man kanske gjort. Det gjordes tidigt i poddens historia. Ja. Med Jenny Danberg.
Ja, exakt.
Som också är med i din film.
Som också är med i min film. Mm. Där ni pratar mycket om Sara. Sara var ju då statligt restaurangbolag. Och om man går ännu längre tillbaka än 70-talet, om man går tillbaka till 50-talet, så är de ju världens näst största restaurangkoncern. De har i princip monopol på det som kallas för tredje klass restauranger i Sverige.
Folkrestauranger.
Folkrestauranger, enklare restauranger för arbetarklassen.
Det var väl ett begrepp just, folkrestauranger.
Folkrestauranger, ja.
Och det grundas väl i samband, alltså det är på 10-talet det grundas. Alltså det står från början för Stockholms allmänna restaurangaktiebolag.
Ja.
S-et kommer så småningom att betyda Sveriges allmänna restaurangaktiebolag.
Exakt.
Men det fanns parallellt, så fanns det Vara, som kanske var Västsveriges restaurangaktiebolag.
Ja, precis. Så fanns det Ösara, och det fanns Skara i Skåre.
Och SARS.
SARS.
Ja, alltså med C på slutet. Ja, men det fanns en massa olika sådana här konglomerat. Alltså det var ju då liksom kommunalt och regionalt styrda och ägda krogkoncerner.
Ja, och som då var en konsekvens av liksom alkoholpolitiken som fördes och det som kallades Brattsystemet, som i sig var en, kan man säga, en kompromiss av att en del ville ha ett helt torrt och nyktert Sverige och en del ville kunna dricka fritt, så införde man ju då restriktioner på restauranger och motboken för köp i butik, som sen avskaffades 55. Och Sara hade ju de här folkrestaurangerna och även många andra restauranger. De hade personalrestauranger, de hade många av de liksom klassiska, vi sitter ju i Stockholm idag, många av de klassiska krogarna här är ju liksom gamla Sara-krogar. Och säger Blå Dörren och Pelikan och Kvarnen och Mäster Anders och jättemånga sådana har ju faktiskt varit gamla Sara-krogar. Så det, de var jättestora.
Ja, det fanns en Sara-restaurang som heter Norma till exempel, det vet jag, för det nämns i en Hasse Tage-sketch.
Vagamossen. Vad heter Hallands floder, farfar?
Nisse. Pappa, jag blev insläppt på Norma idag.
Alltså Tage spelar ju också 88-årsrevyn på en restaurang som heter Skeppet, som låg eller möjligen ligger i Värtahamnen, och sen var en Sara-krog. Det apostroferas ju också i en av de mest bekanta sångerna från den revyn. Ha det bra i värmen på en Sara-krog, rosenrött och himmelsblått.
Ha det bra i värmen på en Sara-krog, rosenrött och himmelsblått. Ska du ha, vårt liv är inte bara knog, öl är till exempel gott när man ser på hur barnorna...
Det är väl lite snitsigt rim, Sara-krog och bara knog. Men, så det är ju liksom ett begrepp som, alltså, trots att Sara... Nej, för det upplöses på 80-talet, va?
Ja, det gör det. Det styckas upp och upplöses, kan man säga.
Och blir delvis på Cordia.
Ja, Sara ingick ju i en företagsgrupp som hette Statsföretag, som sen blev Procordia.
Just det.
Och så styckar man upp Sara lite i det, och så försvann det åt lite olika delar, kan man säga. Hotellen idag i stor andel är ju de Scandic Hotel.
Just det, för de drev också
hotell. De drev också hotell.
Och Sara samarbetade också med Reso.
Med Reso, ja, precis.
Och Reso, ska man då komma ihåg att det inte var statligt, va? Utan det var väl folkrörelseägt. Det var alltså Kooperativa Förbundet,
ja,
Konsum.
Exakt.
En resevariant av Konsum Domus-kedjan.
Ja.
Reso som vi ju känner igen från en... Karl-Gerhard hade kuplett.
I det slotter ädel adel höll taffel för paladinerna, där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna, och det är minsann inte bara där.
Men det syftar i alla fall på att Reso då, som ju var också sossekodat, hade köpt upp, tror jag, ett slott som hette Örnäs eller så här, som var ett gammalt, en gammal herrgård eller möjligtvis slott till och med. Och skulle nu då, dit kunde man, arbetarna, åka på semestern och semestra, rekreera sig.
Ja.
Och det här, jag säger, som Karl-Gerhard hade i egenskap av en mycket förfinad Östermalmsdam, lustig över. Nåväl, Reso och Sara, det är olika akronymer som studsar genom luften här.
Ja, men så Sara har, som sagt då, hotell, de har de här enklare folkrestaurangerna, de har också lite finare restauranger, men de har också liksom på sitt huvudkontor vid Sankt Eriks, på Sankt Eriksgatan, möbeltillverkning för alla de här restaurangerna. De har kafferosteri, de har bakeri, de har catering, de har liksom... en oerhört stor verksamhet. De är en stor koloss, helt enkelt, och ett begrepp, som du säger.
Och som du sa, alltså på 50-talet världens näst största restaurangkoncern.
Ja.
Vilken var större?
Det vet jag inte. Du får du fråga Rickard Tellström om. Det är han som har sagt det till mig.
Ja, ja, nej, och mathistorikern från Grythyttan. Han är vederhäftig.
Man kan lita på honom.
Det vågar jag påstå. Det vågar jag påstå. Om vi då är framme vid 1976 så finns då Sara. Och på Sara så känner man att man måste komma med någon sorts motbud när McDonald's går allt mer framåt.
Exakt. Och Sara har ju gått lite knackigare. De har haft lite dålig lönsamhet. Och som vi var inne på, motboken har avskaffats och färre går på Sara krogar. Och man säljer av flera ställen. Man tappar också spelet. Man tjänar väldigt mycket pengar på spel tidigare också.
Ja, just det. Alltså spel i vilken form? Enarmade banditer?
De enarmade banditerna förbjuds 76. Och de har ju dessförinnan begränsats under 70-talet.
Utredningen vill alltså stoppa de enarmade banditerna av sociala skäl. Visserligen säger utredningen att den vanligaste spelaren är en 35-årig herre som stoppar ner sina kronor i samband med krogbesök. Men hänsynen till svagare grupper som lockas av spelet har fått bli avgörande. Rapporter om pensionärer och ungdomar som spelat bort stora summor har också skapat opinion för ett förbud. Till de främsta förbudsivrarna har det som arbetar med ungdomar hört. Och för ungdomsgruppen tror man heller inte att förbudet ska leda till några negativa konsekvenser som illegalt spel till exempel.
Och man behöver helt enkelt hitta nya sätt att få in pengar.
Jag måste bara stanna upp där lite. Enarmade banditer. Har jag läst att folkrörelserna hade ensamrätt till. Det vill säga icke vinstdrivande. Idrottsrörelser, kanske politiska förbund, scoutrörelser. De fick lov att liksom befatta sig med enarmade banditer. För att på det här viset skulle då pengarna hela tiden gå till någonting positivt och uppbyggligt. Och sen finns det ju sådär liksom rövarhistorier om en man i Skara till exempel som också har sysslat med dansband och politik och så och flyktingförläggningar. Hur han gjorde något avtal med den lokala idrottsklubben där de liksom stod på kontraktet och så fick de fast lön av honom. Och så hade han många, många enkronor under badkaret. Rövarhistoria.
Kan ha varit så.
Kan ha varit så. Ja. Det är ingen som har förnekat att det var så. Nej. Men kanske var det så att folkrörelserna så att säga drev dem, men att Sarakrogarna var platsen där de kunde ställa dem.
Så som jag har fått det berätta för mig så var det flera år under 70-talet där restaurangerna gick ganska mycket back, alltså totalt kanske 20 miljoner. Men att spelet då drog in 21 miljoner enstaka år. Så nya sätt att tjäna pengar behövs. Och man testar ju, då har du kanske berättat tidigare i podden, att till exempel att man har striptease på vissa ställen. Man har cigarettflickor, man försöker med pizza, man försöker med hippie fik eller vad man ska säga, alltså biodynamiskt bröd
och sånt. Och allt sånt här är ju mycket bättre om staten driver det ju.
Självfallet.
Alltså statlig striptease, den är ju mer moraliskt korrekt såklart, och de, ja men då kollar man liksom också veneriska sjukdomar och alltså, det är väl så resonemanget är hela tiden, så länge någonting är statligt så är det också
renare
och, så att även en hippiefik då, jag förutsätter att de inte serverade statligt odlad cannabis.
Det förutsätter jag också. Men då i alla fall så får man ju då också idén om att vi ska börja sälja hamburgare. Utifrån så kan man ju verkligen se det som att McDonald's har kommit till Sverige och blir liksom den första rikstäckande restaurangkedjan som inte är Sara. Då helt enkelt. Och att de borde nog vara ganska hotade av McDonald's. Och kanske att det är en del av liksom anledningen till att man vill starta Klock.
Ja, när du säger restaurangkedja, alltså Sibylla till exempel.
Jag vet inte exakt hur många enheter de hade. Det är klart att de kanske Och hur pass liksom utspridda de var över Sverige?
Nej, inte jag heller. Det är, jag är ju liksom uppvuxen på 80-talet. Jag minns ju det från min barndom stadsvyer, att det ofta fanns en Sibylla kiosk som alltså sålde korv och hamburgare dem också. Jag vet faktiskt inte när de var som störst.
Nej.
Men hur som helst, McDonald's är liksom, expanderar.
Så som de SARA-anställda själva beskriver det, så inspirerades de väl av det här. Och så att det här är någonting man faktiskt kan tjäna pengar på. Att snabbmat, det ligger i tiden. Det är kanske den vägen vi ska gå också.
Och hur går man då tillväga?
Då får två SARA-anställda i uppdrag att åka över till USA. Och jobba på en McDonald's-restaurang där. Och de får order om att suga åt sig så mycket kunskap som möjligt.
Men det är statligt industrispionage.
Ja.
Så att det är fortfarande okej.
Och de går också kvällskurser i hur man driver en fast food-kedja på ett universitet i Miami. Och skriver ihop en manual helt enkelt för hur man driver en hamburgerkedja. Och tar med sig det tillbaka till Sverige. Sen då så får ju påbörjas liksom ett arbete med att forma ett varumärke. Och då finns det lite diskussioner om liksom vad ska det heta, och det finns någon reklambyrå som får i uppdrag att ta fram en logga. Och då står det mellan antingen om det skulle bli Swanson's Burgers, som skulle syfta till att det skulle vara en svensk ättling då som har flyttat till USA och sen tar med sig hamburgare med tillbaka. Det är lite snajdigt på sätt och vis. Men...
Ja, visst. Svansson, många svensson blev ju Svansson när de kom till andra sidan. Och så är det liksom ett ganska etablerat liksom begrepp för immigranten, Svansson. Mm.
Precis. Men istället då så väljer man att kalla den för Klock, tidernas hamburgare. Det namnet ska väl också alludera till att det går snabbt att få maten. Jag vet att både Klock och McDonald's hade olika policies om att ni ska kunna få maten på ett visst antal minuter, annars så ska ni inte behöva betala och sånt. I början i alla fall. Någonting de släppte senare.
Och de tar också fram en logga. Den är ju liksom, den är väl liksom snitsig, att O-et alltså är en urtavla.
Precis. Ritad av en man som heter Göte Fransson, råkar jag veta. Som jag har pratat med, som sedermera blev bildlärare i Södertälje. När han lämnade reklamvärlden. Men precis, den loggan är ju ganska klassisk. Och jag vet att han berättade också att han ofta får frågan, varför står klockan på 8 egentligen? Varför står den på klockan 8? Och hans svar var väl egentligen, ja men vad fan ska den stå på då? Mm. När äter man? Liksom.
Nu har vi ett namn, nu har vi en logos.
Mm.
Nu är det bara att sätta igång.
Ja.
Och vi har ju dessutom den här bibeln som vi har varit över.
Exakt.
Och man lurkat fram i. Så.
Exakt, den heliga manualen. Och sen så dessutom så menar man att man har liksom stått på gatan och räknat hur många som går förbi på olika platser i Stockholm för att komma på vart ska den här första klockan ligga då. Det motsägs ju lite av då att man landar i att man ska öppna den första klock i en tom SARA-lokal, Göta källare i Medborgarhuset.
En lokal man redan råkar äga.
Som man redan råkar äga. Överlag var det så att det var ganska många klock som låg i gamla SARA-lokaler. Där öppnar man i alla fall 4 april 1976, och ganska snart så köper man också upp två existerande hamburgerkedjor som finns i Sverige. Det finns en som heter Carrolls. Och så finns det en som heter Floyds också, som drivs av just Sibylla eller Littells och Floyd Patterson. Den gamla tungviktsboxaren. Miss Norrköping vinka, och jag vinka tillbaks.
Sen kom Floyd Patterson på ett lastbilsflöv. Jag alltså mötte Ingo några sådär klassiska matcher i slutet på 50-talet, och som ju blev väldigt mycket en Sverige-vän.
Precis.
Han var gärna här. Så Floyd Patterson var nog liksom ett starkt varumärke i Sverige på skiftet 50-60-tal.
Så var det ju. Och han öppnade tre hamburgerrestauranger, tror jag. Mm. Och det var i Sundsvall och Uppsala och Göteborg eller något sånt där. Och
planeten runt. Jorden är en fascinerande plats.
Ja. Men sen köpte Klocka upp dem. Och helt plötsligt så var man ju störst i Sverige. För McDonald's hade ju bara ett par stycken. Medan Klock nu hade, vadå, 8-9 stycken.
Mm. Det kan man ju göra när man har tillgång till liksom allmänhetens skattkista.
Exakt, exakt.
Men går det någonsin bra för Klock?
Det går ju bra för Klock i relation till hur det går i övriga Sara. I alla fall. Det går ju plus och det är en ganska bra inkomstkälla. Men de är ju aldrig lika lönsamma som McDonald's.
Du vill gärna se det här som en svensk nationalrätt, men...
Nej, jag vill inte se det som en svensk nationalrätt, det vill jag inte. Alltså, det är platta köttbullar, ja gärna. Men jag tror att anledningen till att den här omsättningen har blivit så stor och kundtillströmningen, det är att folk känner igen kvalitet. Det har funnits ett vakuum för det här, annars skulle man inte fått det. Man är intresserad av den här typen av mat och man känner igen kvalitet. Det är därför man kommer till oss.
Vad tror du om framtiden? Kommer det att bli lika rekordartade ökningar?
Ja, klart. Vi kan ju inte öka vår omsättning 100% per år. Det går ju.
Nej, men det finns flera än ert företag.
Ja, jag tror säkert att vi får många efterföljare till det här. Och att kanske gatuköksidan som tidigare har varit ganska profillös, den får nog ändra sig för att visa att de kan göra några liknande produkter som vi kan.
Och de utsätts ju för ganska hård press egentligen under hela sin livstid. Det, från början är det ganska låga marginaler i snabbmatsmarknaden. Om man då dessutom man kommer in som tvåa på marknaden, då brukar man ju säga att i sådana här marknadsföringsskolor så brukar man ju då säga att då måste du lägga dubbelt så mycket på reklam och marknadsföring. Men problemet är då att man har ungefär en femtedels marknadsföringsbudget mot McDonald's. Så det är lite svårt att ändå etablera sig som börjarhaket number one. Men det går ändå relativt bra. Folk är sugna på hamburgare i slutet av 70-talet.
Hur ser menyn ut? För nu måste väl uppdraget lite grann vara att vi ska ju inte servera såna där dåliga imperialistiska burgare fyllda med en massa medel och vilka diskussioner som nu gick. Och vi kan ju inte servera liksom lika flottdrypande pommes frites som vi har hånat McDonald's för att de gör. Så vad tar man fram för sorts meny?
Ja, på vissa sätt tar man fram en ganska liknande meny mot andra hamburgerkedjor.
Men det måste ändå vara lite bättre, eller?
Man har ju en signaturbörjare som man brukar säga, som heter Big Klock. Som är då ganska lik största konkurrentens signaturbörjare.
Den som heter Big Mac.
Den som heter Big Mac. Och också är två skivor kött och en skiva bröd emellan. Sallad och dressing och ost. Sen så,
ja, men det låter lite likt när du lägger fram det så. Det gör det faktiskt.
Sen så har man också på menyn en baconburgare som är inspirerad av en club sandwich. Det vill säga kyckling, curry, fast i det här fallet då nötkött och curry och bacon.
Var det en stor säljare?
Den hängde med hela vägen i alla fall. Okay. Så den anses väl ändå vara en av klassikerna. Man hade en burgare med medisterkorv, alltså en så kallad parisare med liksom falkorvsskiva i burgaren.
Ja.
Som inte blev särskilt långvarig.
Nej, ja, men det är intressant. Alltså parisare, alltså det finns ju en gammal tecknad serie som vi känner som Popeye. Karl Alfred. I det ganska stora liksom, figurgalleriet som finns där så finns det ju en figur då som på svenska heter Frasse och som på originalspråk väl heter Wimpy. Va? Och Wimpy är väl namnet på en ganska stor amerikansk hamburgerkedja. Den är ju döpt efter honom. Ja. Eftersom den är Wimpy / Frasse. hela tiden vill ha hamburgare. Det är mer eller mindre hans festfras. Oavsett sammanhang så vill han äta hamburgare. Det är det han vill. Det är det som är hans karaktärsdrag. Och i tidigare svenska översättningar av Karl Alfred så är det ju parisare han äter.
Mm.
Och jag trodde nog länge att det var samma sak, parisare och hamburgare. Men, men det är det inte riktigt, för parisare är mer av en sorts sandwich egentligen.
Ja, en parisare är väl en hamburgare där köttet har bytts ut mot falukorvsskiva helt enkelt.
Ja, och där brödet väl är fransk bröd på ett annat sätt. Va? Det är inte, det här kan säkert Rickard Tellström också svara på, men han är ju inte här.
Jag vet att för vissa människor så är parisare en hamburgare eller en pannbiff med
ägg.
Ja. Stekt ägg på.
Det har jag också sett.
Så det beror nog lite också på var i Sverige man är.
Och oavsett vilket så tror jag att de flesta parisare, alltså de flesta parisbor, hade motsatt sig att de skulle på något vis varit medskyldiga till detta.
Ja, det tror jag också. Det tror jag också.
Men det fanns i alla fall på Klocks meny då. Det fanns. Jämte signaturburgaren och curryburgaren.
Ja. Fiskburgare. Det fanns en burgare som heter Big Dream. Den har jag förstått nog var en ganska begränsad tid på 80-talet. Men som då hade ananasskiva och barbecue-sås på sig. Det var också den största burgaren. Den tror jag var 100 gram kött.
Ja, just det. Ananasskiva signalerar ju exotiskt.
Ja.
Ja, men så ser utbudet ut. Alltså jag frågar lite grann också för att det är ju någonting med Klock. Jag vet inte om det är så från allra första början, men inte minst när vi liksom minns tillbaka. Att Klock hade någon sorts, hävdar jag, är av att vara ett lite mer politiskt korrekt alternativ.
Mm.
Du berättade om någon kompis som var uppfostrad med att men i vår familj går vi på Klock.
Mm.
Det är lite att jämföra med alltså, när jag som barn ville köpa Kalanka och Company. Nja, vi tar Bamse.
Mm.
Och tittar man på Bamse då, som var en svensk originalskapelse av Rune Andreasson, så är det ju någon mån en sorts sosse-variant av Kalanka om man vill. Alltså Kös och Sork är ju väldigt intressant att lägga bredvid Joakim von Anka.
Mm.
Alltså kapitalisterna ser likadana ut. De har cylinderhatt, pingsné, sådana här glasögon man klämmer fast på näbben, alternativt nosen, och damasker. Mm. Det vill säga de ser ut som kapitalister gör i 1800-tals karikatyrer. Men så, de är ju klädda likadant. Kös och Sork är ju någon sorts, alltså, det vågar jag säga, det är ett svar på Joakim. Och Rune Andreasson gjorde honom ju då odelat ond när Karl Barks kanske gjorde honom mer komplex. Och att jag associerar till Bamse beror väl bland annat på att visst användes Bamse lite grann i Klocks marknadsföring.
Bamse blir ju maskotten, fast faktiskt senare, först på 90-talet när Klock har blivit privat.
Jaha.
Så tecknar man ett avtal med Rune Andreasson. Men de har ju en hel del roliga maskottar ändå. Ett tag så hade de ju exempelvis Dunderklumpen merch.
Mm-hmm.
Liksom på restaurang. Där känns ju folkhemmigt.
Ja, men det är det ju. Det var ju liksom Veppe Wolgers och Per Olins storartade skapelse från 1974 med inte världens högsta tempo alltså i filmen, men väldigt fina animationer av Per Olin och väldigt fint manus av Veppe Wolgers och framförallt helt otrolig musik av Toots Tillemans.
Ge Dunderklumpen ifrån Dunderklumpen. Det är ett jämtländskt fjäll. Och varenda kväll, fast ge var så snäll, var ge så ensam.
Då presenterar man ju liksom ett svenskt, till och med jämtländskt, urskogsalternativ till det där liksom otäcka kapitalistiska.
Absolut. Och även, det fanns även liksom uppbyggliga börjare kan man väl säga också. En som heter Maximum bland annat, som skulle vara med fullkornsbröd och lite nyttigare och sådär. Så absolut att Klock skulle vara lite duktigare kanske, och kanske lite mer för vuxna, är det en del som har sagt.
Mm. Har du med klipp från tv-serien Xaxus i din film?
Det har jag.
Det är ju också det här, alltså när vi tittar på den här tiden som vi gärna lite föraktfullt kallar DDR-Sverige eller anslagstavlan Sverige eller sådär. Alltså på 80-talet så har ju, eller fram till 87 har ju fortfarande Sveriges Television tv-monopol. Och då, någon gång i slutet på 80-talet så gör Peter Schildt en ungdomsserie i 6 avsnitt med Benny Haag bland annat, som jag vill minnas var ganska bra. Jag har inte sett om den sedan dess. Men där de ju hela tiden sitter på klock och där de loggorna, som jag minns det, absolut finns i närbild.
Ett sätt att få feber, det är att käka tandkräm. Så jag klämde en halv tuba och fick 40 grader. Och då var de ju tvungna att låta mig stanna kvar på luckan. Hade ingen val. Jag var ensam på hela regementet. Och ni fattar inte vilken känsla det var. Och mitt i det här kommer den här kvinnan och frågar hur jag mår.
Det är någonting här, det var okej att lägga fram statligt ägda varumärken i den statligt styrda monopoltelevisionen. Så uppfattar man i alla fall liksom i efterhand att allt det där hängde ihop på något vis.
Ja, varje avsnitt börjar ju på klock och så återkommer de dit ibland också. Och det fungerar ju lite som liksom, så många dramaserier eller sitcoms funkar. I Seinfeld sitter de alltid på samma fik och sådär. Och i Sexer så är det ju klock.
Ja, just det. Och då är det verkligen den liksom existerande kedjan. Mm. Och det är konspirationsteoretikern igen, tänker jag, att ja, men, det, någon
att
måste
SVT
ha träffat
och,
någon.
Och klock hade suttit.
Jag har inga som helst belägg för det. Och jag tror faktiskt inte att det var så heller. Men jag förstår... Alltså, det är ju samtidigt svårt att tänka sig att de i en SVT-serie hade suttit på McDonald's. Alltså, det råkar bara bli klock. Mm. Alltså, någon har ju gjort valet att vi tar den här hamburgerrestaurangen. Som ju folk då vid tiden måste ha varit överens om att ja, men den är ändå lite mer rätt.
Visst är det så.
Finns det andra exempel på när klock dök upp i andra sorters... populärkultur. Alltså, jag kan inte erinna mig att det nämns i någon låt. Eller?
Det nämns ju i en nutida låt, eller en relativt nutida låt av David Richards som heter Sverigeresan.
Vi satt på klock, Huddinge centrum, bredvid Svullo innan allting såldes ut.
Men annars har jag inte stött på det särskilt mycket i liksom, populärkulturen. Och överlag har det varit faktiskt ganska svårt att hitta gamla interiöra bilder från klockrestauranger.
De hade ingen dokumentationsavdelning på inom Zara-koncernen?
Ingen riktigt så. Alltså, det finns ju arkiv för Zara, men ingen äger ju dem. Arkiven riktigt, och jag har grävt i dem och inte hittat så där jättemycket klockbilder. Det finns ju en del reklamfoton, inte så mycket reklamfilm. Ett par stycken har jag hittat just också för att det fanns ju nästan ingenstans att visa reklamfilm under större delen av klocks levnadstid.
Ja, det var ju bio då.
Det var ju bio.
Och det var väl i och för sig ingen... alldeles oväsentlig, inget oväsentligt forum så att säga. Men, och just det som gärna, alltså jag minns när vi fick tv-reklam så då kunde ju liksom nya nischer lite grann av produkter leta sig in. Och det var ju liksom blöjreklam, det såg man i princip aldrig på bio. Utan det är ju liksom reklam som riktas, alltså småbarnsmammor förväntas ju inte vara så mycket på bio, men däremot kanske ha liksom eftermiddags-tv på eller så här. Mm. Och då... plötsligt blev det liksom ett ganska stort segment inom reklamfilm. Men jag tänker just klock, alltså just en hamburgerkedja, känns väl verkligen målgrupp för en biopublik.
Absolut, det känns ju som det. Och det man trycker på i de få filmerna som jag har hittat är ju: hej, det är billigt att gå på hamburgerrestaurang, det kostar inte så mycket och man behöver inte ha slips. Vilket folk kanske var vana vid när man gick ut åt.
Ja, man har väl slipstvång på ganska många, inte minst i Sara-krogarna. Alltså, jag tror att det försvinner på många ställen. Alltså, det är ju tidigt 70-tal.
Mm.
Alltså, och ja, det var ju sådär som man ibland ser på film. Mm. Att, har du inte en slips så har vi låneslips. Alltså du, för här ska det se trevligt ut, strikt och korrekt när vi äter och smetar.
Exakt. Det andra man trycker på, kanske lite senare under 80-talet, är ju video på klock. Här måste jag ändå säga att de var lite pionjärer på det sättet att de ungefär likt om du går in på en sportbar idag och att det är liksom tv-apparater på väggarna som blicken hela tiden dras till, så visar de då video inne på klock.
Och video betyder popvideos eller att de bara satt i som random VHS-film?
Lite blandad kompott. Det blev ju faktiskt ett ganska stort problem efter att de då hade beslutat om att vi ska ha video på skärmarna. Att någon måste ju också producera den här videon. Så dels försökte de ju producera egna program i början, men övergav det ganska snabbt och visade...
Alltså statligt producerad videofilm.
Ja, som de väl försökte också lägga ut på någon reklambyrå. Men ganska snart så visar man visar reklamfilm, man visar musikvideor, men man visar också Tom och Jerry.
Mm.
Det gick nonstop på klock under en period. Så det var ju, det kanske säger emot lite det här om att klock skulle vara det duktiga alternativet, att man kunde se på videofilm hela tiden där inne.
Ja, men man får liksom en känsla av att de hela tiden gör en eftergift, att man börjar med ambitionen att vi ska ha mycket fullkorn. Vi ska ha, alltså det här ska vara fiberrikt, folk ska gå härifrån men nu liksom perfekt avföring. Men sen så inser man att det är inte det publiken efterfrågar. Alltså, okej, då får vi ta fram det här som har lite snabbare kolhydrater. Alltså att, det kanske inte är så, men det är väldigt lätt att få den känslan att man börjar med en ambition att det här ska verkligen vara liksom uppbyggligt, och sen så inser man att det är inte riktigt så efterfrågan ser ut, och då, ja, men då kanske vi ska köpa in de här Tom och Jerry-filmerna som inte heller var okontroversiella på 80-talet. Det fanns många föräldraföreningar som reagerar på det myckna våldet i Tom och Jerry. Det är ju onekligen mycket våld. De,
ja, men det är ju...
kör ju varandra i äggslicers och spränger varandra. Och så. Inget sånt som särskilt många människor tror kan hända på riktigt. Men så såg ju också tongångarna ut på 80-talet. Det fanns ju absolut en liksom, rädsla för att det amerikanska, inte minst liksom våldsskildringar, kommer att inspirera till det ena och det andra. Mm. Så att, ja, då går det som klock jättelångt åt det andra hållet. Mm. Det är som, vi börjar i någon ände sen, nej men vad fan, vi tar Tom och Jerry.
Det var lite svårt att kalibrera sig kanske.
Mm.
Men det har i alla fall många liksom vittnat om, både att deras föräldrar tog dem till klock, och för där, då kunde de liksom sitta och titta på Tom och Jerry. Och
ja, det blir liksom en barnvakt, ja. Då. En statlig barnvakt.
Ja, verkligen. Eller i vissa fall då att folk att det fanns någon sorts stigma kring att gå ut och äta själv. Men det kunde liksom lindras av att man satt och tittade på någonting samtidigt inne på klock, och att många också hade liksom blicken fäst upp i apparaten. Då slapp man ju skämmas.
Mm. På jag sitter och tänker på, alltså från vårt perspektiv då i 2020-talet, alltså när man minns tillbaka på det här, så är det väldigt lätt att tänka på den här liksom statligt ägda hamburgarkedjan lite grann som fritidsledaren som ska rappa. Mm. Alltså att det finns någonting, det kommer aldrig att fungera, för att ni kan inte erbjuda det här liksom coola, balla, häftiga, hippa, eftersom ni är en auktoritet, eftersom ni är en stat som också har ansvar för vårt matspjälkningssystem. Alltså ni kommer aldrig att kunna konkurrera med sånt som McDonald's på deras villkor. Men samtidigt när vi pratar om det så finns, verkar det också inom klock ha funnits vid vissa fraktioner som absolut inte tänker i termer av uppbyggligt.
Alltså det var ju väldigt komplext på det här sättet, att Sara sågs ju liksom som en gammal koloss från förr, och för de flesta associerar det nog med liksom restriktioner och mossighet, och att det inte kanske var så fräscht eller och kanske inte var så bra. Och
att det inte var så kul. För ett statlig fylla är ju inte lika kul.
Nej. Men inom Sara så var ju ändå, sågs ju Klock som några sorts liksom frifräsare, eller den fast food avdelningen. De såg ju sig själva som lite kanske amerikanska och lite hippa. Och det är ju de där som sitter längre bort i korridoren som liksom har rådhuskällaren som är de mossiga gubbarna. Vi är ju de coola. Sen är ju allting relativt, för om man sen går utanför den här Sara-byggnaden så är de ju inte så coola, eller har kanske inte samma air av kommersialism och modernitet.
Ja, men det är det jag undrar över. Alltså, var det så kommunikationen såg ut för gemene man? Alltså, för jag har någon sorts minnesbild. Alltså, jag växte ju upp i en stad där vi varken hade det ena eller det andra. Men när man åkte till större städer, Lund, Helsingborg och så. Alltså, hur gick tugget folk emellan? Hur var de här olika kedjorna kodade? Mm. Har du någon bild av det?
Alltså väldigt många säger ju också att man inte typ tänkte på om det var Klock eller McDonald's man var inne på. Att de var väldigt lika. Och det var ju faktiskt samma, ganska lika produkter, samma leverantörer. Ungefär samma kvalitet på maten. Samtidigt som de som väl visste skillnaden, de hade kanske favorit. Att man då kanske tyckte att McDonald's amerikanskt, det är häftigare. Jag går dit.
Mm. Ja, precis. Eller tvärtom.
Eller tvärtom.
Men att det blev liksom ett ideologiskt betingat val då.
Ja. De var ju tydliga med att de var svenska. De hade ju bland annat en slogan ett tag som löd hellre bäst i Sverige än störst i världen.
Mm. Och det är ju lite tydligt vem man implicit tävlar mot då.
Ja, och medan McDonald's körde en annons, vet jag, som jag tror de faktiskt blev fällda för, där det påstods att, jag tror det var, statens kaka blir alltid mindre, och att då Klock skulle ha mindre och fulare och sämre kvalitet på sina burgare, när de i själva verket hade ju kopierat McDonald's rakt av. Så det var ju ungefär samma produkt. Så det är klart att de spelade lite på de där motsättningarna.
Mm. Då. Om man alluderar då på det gamla uttrycket statens kaka är liten men säker, som var en sanning förr i tiden när det alltid fanns jobb inom den offentliga sektorn. Men varför finns inte Klock längre? Eller rättare sagt, nu finns väl Klock på nytt? För det är väl någon privat aktör som har köpt upp varumärket någonstans i Mellansverige.
Precis, just nu är det ju, när vi sitter och spelar in det här, så är ju även den stängd. Men det är i alla fall ett par som driver varumärket. Varför gick Klock i graven, helt enkelt?
Det var väl det som var frågan, även om jag använder alldeles för många ord.
Ja, vår tes är ju framförallt att, och när jag säger vår så menar ju vi som har gjort filmen.
Mm.
Att
du och dina kollegor samt AI.
Ja. Nej, men tesen är väl att tidsandan förändras i Sverige och att offentligt ägande inte anses lika fint längre, och att man börjar tycka att sådana här grejer ska skötas av det privata. Och efter mycket om och men, det är ju ändå 15 år som Klock drivs i statlig regi, så säljer man den 1991. Och redan då så har ju konkurrensen blivit väldigt hård på hamburgermarknaden, och både McDonald's och Burger King och Max går ju starkt framåt under 90-talet. Och den här privata aktören som tar över det är ju då en finansman från Göteborg som heter Rolf Lundström, som kanske likt schablonbilden av en göteborgare är en liten glad gamäng och kanske gillar att satsa och gillar att ha lite framåtanda och säga att han ska bli Europas hamburgerkung.
Men alltså, är jag medveten då om att Paul Lederhosen en gång var gillkung och kulkung?
Ja, det är högst oklart. Högst oklart. Men han går i alla fall framåt med ganska stora ord och säger liksom att vi ska utmana McDonald's och det här kommer flyga och sådär. Och har en väldigt offensiv strategi. Kanske lite för offensiv visar det sig. De öppnar ställen i rasande fart faktiskt. Och börsintroduceras 1994. Det går så att säga åt skogen. Man har lite för många ställen. Man får liksom inga ekonomier här. Också ställen på konstiga platser. Som bakgrund till det har jag fått höra av folk som satt i ledningen i alla fall. Att den här ägaren ju kom från spelbranschen. Han har ju på 60-talet grundat ett bolag som heter Cherrybolagen. Och satt in blackjackbord i ungefär varenda restaurang.
Ja, och Cherrybolagen var nog inblandade också just i Enarmade banditer på något sätt, va?
Mm. Det lär de väl ha varit. För de hade halva svenska spelmarknaden ungefär. Eller kasinomarknaden. Men det ledde ju också till att han hade väldigt mycket kontakter i restaurangbranschen. Som han byggt upp under 30 år. Och när de då ringer och säger vi har en lokal ledig här. Kan inte det vara någonting för Klock? Så då är inte han sen att säga ja. Utan går ganska friskt framåt och öppnar bland annat liksom tre Klock i Örebro. Vilket är så här, ja, finns det en marknad? Kanske.
Ordet överetablering hänger liksom dallrande över oss när vi samtalar.
Ja, Klock börjar få likviditetsproblem helt enkelt. Och får nästan välja ett tag mellan. Och antingen betalar vi leverantörer eller så betalar vi hyrorna. Och de väljer att inte betala hyran på vissa ställen till och med. Och,
de tog det dåliga valet.
Men hyran kan man vara lite sen med, men leverantörerna de får man ju aldrig tillbaka.
Just det.
Liksom,
just det.
Det som händer under 90-talet är att man måste börja sälja av ställen och till slut så är ju aktiekursen nere på liksom en tredjedel av vad den var efter att de introducerades bara 2 år tidigare.
Klock, som är betydligt mindre än McDonald's, lyckades bara öka försäljningen marginellt. De skyllde på dålig konjunktur och en varm sommar. Dessutom tänkte de starta lika många restauranger som McDonald's. Det var med dem i bagaget som vinstprognosen skruvades upp i början av året, enligt Klocks huvudägare Rolf Lundström. Men restaurangerna har gått sämre än planerat. Och det märkte bolagets vd snabbare än alla andra. För när vinstprognosen sen justerades ner och aktien rasade, ja då hade vd redan sålt.
Då gör man... Jag vet inte hur intressant det är, men en så kallad reverse takeover heter det på finansspråk. Mm. Det vill säga att dotterbolag köper
moderbolaget
som då är värt mycket mer och har mycket större omsättning för en mindre summa pengar då helt enkelt. För att just rädda aktiekursen hos Klock. Och det här lyckas, men då har man ju bara löst det tillfälliga problemet att vi tjänar ju fortfarande inga pengar på de här hamburgerrestaurangerna. Så man bestämmer sig helt enkelt för att göra sig av med Klock. Det är ingen lönsam affär.
Och det gör man då 99?
99 stänger sista. Men då hade ju väl varit på liksom... vad heter det?
På fallrepet.
På fallrepet. Ett antal år redan.
Och för något år sedan så köpte någon det gamla... varumärket.
Precis, så det här varumärket efter att man la ner sista klockrestaurangen i Stavsjö längs E4 1999 så valsar liksom varumärket runt fortfarande. Var det någon som hade det och sålde liksom typ skärkvaror på ICA. Här är klockskinka.
Mm. Ja, det känner jag kanske igen. Ja,
ja. Och så var det en entreprenör som helt plötsligt hittade då det här varumärket på Blocket. Köp gamla Klock för 250 000 och gjorde det. Och i sin tur så köpte då ett par i Härnösand varumärket av honom sen, för han öppnade aldrig någon klockrestaurang. Och de har då drivit en Klock mellan 2018 och 2024. Ungefär.
Ja, för nu tänker jag som att nu, eftersom tiden är ironisk och så att nu bör det rent logiskt vara så att Klock för vissa också alltså signalerar någonting positivt, alltså i det att ja, men det var svenskt och startet, det var den där tiden innan alla utförsäljningar, det var den där tiden när löneskillnaderna, liksom inkomstskillnaderna, inkomstklyftorna var som minst i världshistorien och bla bla bla. Mm. Och alltså, den här liksom folkhemsnostalgin borde rent logiskt göra att Klock fått liksom en ny status.
Ja. Ja, men precis. Och den restaurangen som de hade ju också den typen av dragningskraft. Liksom. Och jag har själv varit där och sett att många liksom har fotat och att många kanske en del kanske åkt dit just för att det är Klock och tyckte att det är väldigt, väldigt spännande. Så den kraften är ju väldigt stark och det är väl därför så många gillar att prata om det. Mm. Fortfarande. Så det borde absolut vara ett väldigt starkt varumärke och definitivt värt mer än 250 000.
Ja, och samtidigt så har vi ju fakta. Det var så mycket det var värt. Och jag kanske går till den klockrestaurangen en gång och minns. Åh, gamla, fina. Det är det här Sverige. Mm. Men sen kanske jag går till något av de 1000 alternativa ställen som finns idag då, i och med att vi lever i ett annat liksom, politiskt och finansiellt system.
Mm.
Har vi pratat färdigt om Klock eller finns det någonting som bör tilläggas?
Nej, men under 80-talet så har jag också Klock en önskan om att expandera utanför Sverige. Man börjar då som man gör rent logiskt om man är ett svenskt bolag, att man kanske börjar med övriga Norden. Man inleder samarbete med KF i Norge. Där har man några Klock. Man har några Klock i Finland. Men sen gör man då satsningen som jag tycker är väldigt spännande 1985 mot Asien.
Mm.
Där man öppnar en klockrestaurang i Japan. Och har då också en japansk samarbetspartner som teasar lite om att ja, men, om det här går bra så kanske ni kan öppna många fler. Och det tog ju aldrig riktigt fart och anledningen till varför lite höllt i dunkel, men det var inte särskilt väl besökt och man insåg också att lokaler i Japan är väldigt dyra. Men inställningen man gick in med var att i Japan och i Asien kommer vi kunna öppna 50-60 restauranger inom några år, vilket i så fall har ju varit väldigt mycket pengar in. Och sen gör man ju också ett försök i Kina. För där har ju Sara ett hotell i Xi'an. Och man tror ju på det här verkligen. Men enligt då dåvarande vd:n William Marshall så faller det hela på att man inte vill göra en ankbörjare. Det här då får lite stå för honom, för jag har också hört andra förklaringsmodeller om att man inte skulle kunna göra börjare till tillräckligt låg produktionspris för att det skulle liksom kunna funka på kinesiska marknader och sådär.
Men det fanns en efterfrågan från Kina, ska ni ha en börjarkedja här, då måste det finnas ankbörjare.
Ja.
Och varför skulle de inte kunna göra det då?
Ja.
Hävdar han.
Ja, jag vet inte. Det var självklart i hans värld att man inte skulle kunna göra det i alla fall.
Ja, det kanske det inte är. Du, Gustav Goretzky, ska vi stänga igen hamburgerkedjan för den här gången?
Jag tror det. Köket har stängt.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Vet du vad du har tagit dig tid till?
Berätta.
Podden Snedtänkt. Görs för Sveriges Radio. Klipps av Linus Kulin. Mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Nej.
Nej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetare.
AB.